Hörrni, vad roligt att få komma tillbaka igen. Nu är det ju ett tag sedan som jag var här senast. Men jag var i alla fall på Ovallegården i fredag, så det är alltid trevligt. Får man ha med sig dragspelet också, det är alltid roligt. Jag hörde att Stina har också ett dragspel, men jag vet inte vad hon har gjort av det. De längtar på Ovallegården att du ska spela lite för dem. Hörrni, temat för den här söndagen, det handlar ju om att ett är nödvändigt. Eller som det står i gamla översättningen, allenast ett är nödvändigt. Alltså stryker under att ett är nödvändigt. Och texten i evangelietexten för den här söndagen, det var gammaltesten som vi hörde här för barnen om änkan i Sarfat. Men den nytestamentliga texten eller evangelietexten, det är från Matteus evangeliet. Från 11 och 28, och där står det: kom till mig alla ni som är tyngda och bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett mild och ett ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och det var väl lite det vi hörde här också när innan söndagsskolan gick, hur man kan bli uppstressad av väldigt mycket. Och eftersom det är ett tag sedan jag var här, så tänkte jag gå tillbaka till förra årets evangelietext. Det gör väl ingenting för den här dagen. För det är nämligen så här att i förra året så var det så här. Att det handlar också om att ett är nödvändigt. Och det understryker också att det är mycket som vi behöver här i livet när det gäller vår kropp och kläder och mat och allt vad vi behöver. Men då står det så här i den texten att allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Och rättfärdighet, det är ett väldigt vackert ord. Och i Svenska Akademins ordlista så står det ordagrant att rättfärdighet betyder att få ett rätt förhållande till Gud. Det är alltså ett ord som innebär väldigt mycket och har ett starkt andligt innehåll. Att få ett rätt förhållande till Gud. Och när jag har funderat över de här texterna för den här dagen och de här, så kommer jag fundera över en text i Höga Visan. Det är inte så, jag vet inte hur ofta ni läser i Höga Visan, ni som är bibelläsare. Jag vet många bibelläsare som springer förbi Höga Visan, man tycker den är lite jobbig. Likaså springer man förbi mycket av uppräkningarna i Gamla Testamentet, för det är jobbigt. Men det fanns en pastor en gång i tiden som hette Olof Djurfelt. Och han betonade väldigt noga hur viktigt det är att vi läser hela Bibeln, allt vad som står skrivet. Att vi inte hoppar över vissa avsnitt. Och när jag har läst igen i Höga Visan, så kopplar jag det faktiskt till det här med Guds rättfärdighet, med den här texten som är från den här dagen. Och då är det i Höga Visans andra kapitel och den 16:e versen, så står det så här: min vän är min och jag är hans, där han för sin jord i bete bland liljorna. Och Höga Visan, som jag nämnde lite här, det är ju en märklig bok i Bibeln. Den har ett rikt bildspråk som inte kanske alltid är så lätt att ta till sig egentligen. Men väldigt spännande att läsa hela boken. Salomo har ju skrivit det här, och det är egentligen en sång som han har skrivit. Och den kallas faktiskt för sångernas sång. Och Luther, han kallade den för sången framför alla andra. Och det gör att det är lite spännande att läsa när man funderar över det. Och en ganska känd teolog, han påstår att Höga Visan är den främsta av de 1005 sånger som Salomo skrev. Det är rätt häftigt, 1005 sånger. Jag har inte skrivit en enda, inte som går att sjunga i alla fall. Och inte spela heller. Och det handlar om Kristus och de som har tagit emot honom som sin frälsare, församlingen. Det handlar om brudgummen och bruden. Det är alltså en bildspråk som handlar om Guds höga tanke om oss. Och han och när vännerna, alltså de här kvinnorna, frågar bruden vad det är hon ser hos brudgummen, så står det i Höga visan 5 och 9 så här: vad är din vän för mer än andra? Och så får de svaret: min vän är strålande vit och röd, ypperst ibland 10 000. Alltså Jesus, han är mer än alla andra. Jesus är alltså den trognaste och den mest fantastiska vi kan umgås med. Och när Jesus beskriver sin brud, dig och mig, så säger han i 4:e kapitlet: du är allt genom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Och då tänker jag på ett annat ställe som står i Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. För då står det så här, en text som gör mycket tröst och frid: må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att ni är utan fläck när Herren Jesus kommer. Alltså det här skänker mig en sån tröst. Jag får förlita mig helt på honom. Och när jag känner att jag tillhör honom och han tillhör mig, då känner jag mig trygg. Och då kan jag läsa de här texterna för den här dagen, att när jag söker hans rike först och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla mig. När jag var ung en gång för länge sedan, det har jag ju varit, det kan man inte tro, men så är det faktiskt, då var det inte så lätt att predika över de här texterna om att följa Jesus hela livet. Men det kan jag göra nu med stor frimodighet. För i nästan 65 år så har jag tillhört honom av hela mitt hjärta. Den dagen jag böjde mina knän och sa: Herre, jag vill tillhöra dig. Och han svarade direkt med att jag kände en frid i mitt hjärta. Och det har jag fått leva med i så många år. Jag tänker leva faktiskt livet ut på det här sättet, med att förlita mig helt på honom. För jag har ju sökt hans rike först. Jag har sökt hans rättfärdighet. Och då säger Höga visan: ja, Jan, du är min. Och jag kan säga: Herre, ja, du är min. Och den tryggheten, den lever jag i. Och så för att ta till mig det här budskapet: och frälsningen är livets viktigaste fråga. Min vän är min och jag är hans. Och Paulus säger: jag skäms inte för evangeliet, för jag vet vem jag tror på. Och det här tror jag är väldigt viktigt för oss, att vi vet vem det är vi tror på. För så när era föräldrar var unga och mina föräldrar, då kunde man nästan ha ordet läsare som skällsord. När han sa: ja, där går en läsare där. Och varför det? Är ju när man läste Bibeln. Man var noga med sin andakt. Man var noga med sin liksom, att vara närvarande och ha sin tid med Herren. Och det är ju faktiskt så att Paulus är någonting här på spåren. Jag skäms inte för evangeliet, för jag vet vem jag tror på. Och i andra Timoteus brevet så står det, och Paulus säger det. Och då ska jag bara vilja säga så här: min vän är min. Det blir en trepunktspredika nu. Tänk på det. Det skulle man göra förr. Då skulle man alltid ha en trepunktspredika. Men det här blev väldigt kort. Men min vän är min, säger han där i Höga visan. Och var en som åkallar honom kan med frimodighet säga detta: min vän är min. Och det talar om nuet. Alltså viktigt. Det är inte någonting som har hänt bakåt i tiden. Det är ingenting som jag kan leva på gamla lagrar. Det är ingenting som kommer att hända i framtiden. Så, utan det är nu. Min vän är min. Och det talar om nuet. Och jag tycker det är viktigt. Vi talar gärna om det som har varit eller ska komma. Men nu är det. Nu är han min. Idag. Idag får jag säga: Herre, tack för att jag får vara din tillhörighet. Jesus är Guds stora kärlek, kärleksgåva till världen. Och då ska vi se om vi får upp Romarbrevet 8:32. Här står någonting viktigt: han som inte skonade sin son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Alltså det är utgångspunkten. Han som har liksom utlämnat sin egen son. Han har skänkt oss allt med honom. Så när vi ber, när vi talar med Herren, när vi tar vår tid med Gud, så är det utgångsläget. Han vill ge oss. Han vill välsigna oss. Han vill ge oss hela den andliga världens andliga välsignelser vill han ge till oss. Och därför säger Efesierbrevet så här. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Jesus Kristus finns i himlen. Och detta innebär att i min nutid, framåt och i evighet så är jag fast förenad och förankrad med Jesus. Han är min och jag är hans. Och det här punkt nummer 2. Och jag är hans. Vi hoppas inte. Det är mycket som man kan hoppas på här i världen. Vi antar inte. Det är mycket man kan anta ska hända och ske. Nej, vi vet att vi är hans. Och därför så är hans ok mild. Hans börda är lätt. Och därför så kan vi söka hans ansikte. Och söka hans välsignelse. Och när vi lever i detta. Så säger han faktiskt så här. Då ska ni få allt det andra också. Och det tycker jag är så skönt. Det betyder ju inte att vi blir miljonärer allihopa. Men det innebär att han leder oss dag för dag. Och hjälper oss dag för dag. Och vi vandrar i gemenskap med honom. Och jag tycker det är så skönt att kunna säga det. Han är min och jag är hans. Och i Johannes evangeliet så står det så här. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Och när han sen möter, när vi möter honom i avskedstalet i Johannes evangeliet. Så är han väldigt tydlig med vad han säger. Han säger så här, nu bad jag inte om texten men jag kan läsa den för er. I Johannes evangeliets 17 kapitel så står det så här. Sedan Jesus sagt detta såg han upp emot himmelen och bad fadern, stunden har kommit, förhärliga din son. För att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Tänk att vi tillhör honom. Han är min och jag är hans. Och jag tycker det är så skönt att kunna stå här idag och säga det till er. Tänk vilken underbar tid vi har tillsammans med honom. Vi tillhör honom på grund av ett offer. Han offrade sig på Golgata. Och vi får vila i detta och sätta gemenskapen med Jesus först och lära av honom som har ett ödmjukt hjärta. Och till sist i Höga Visans vers som vi läste på så ser vi vad vi ska ha vår plats för att få vila och söka hans rättfärdighet. Det står så här i slutet av den här versen, den 16:e versen, att vi ska leva bland liljor. Han för sin jord i bet ibland liljor. Och det finns många som är överens om att det här ordet med liljor, det betyder församlingen. Och det är en bild av församlingen. Ensam är stark, säger många människor. Och så säger de så här, ja, jag behöver inte tillhöra någon församling. Jag behöver inte ha någon gemenskap med andra vänner. Jag har min gemenskap med Gud och det räcker. Jag har min gemenskap hemma och ber i min ensamhet. Men det är faktiskt inte Bibelns budskap att det är så, utan Bibelns budskap är väldigt tydligt. Att vi behöver varandra. Vi behöver vara en jord som liksom är tillsammans. Vi behöver också en gemenskap med varandra. Och i Höga Visan, återigen i andra kapitlet, så säger bruden så här. Jag är som en ros i Saron, en lilja i dalen. Och Höga Visan 2 säger då Jesus så här. Som en lilja bland törnen så är min älskade bland törnen. Församlingen är satt mitt i världen och är som en lustgård. Och när Petrus och Johannes blev fängslade så hade de ju en stark församlingsgemenskap. Men de förkunnade Jesus frimodigt för alla som var runt omkring. De hade sökt hans ansikte. Och så tog överste prästerna tag i dem, och så fick de i 4:e kapitlet i Apostlagärningarna, så fick de liksom utstå väldigt mycket. De kastades i fängelse. Men när de blev frigivna, står det i 4:e kapitlet i Apostlagärningarna, så gick de inte till en öde plats och bad själva. De gick inte avsides, utan det står att de gick till sina egna. Alltså jag älskar den versen. Den återkommer jag till ofta. Särskilt när jag talar i olika sammanhang. De gick alltså till sina egna. Varför det? Jo, de hade en gemenskap. De hade en församling bakom sig som bad för dem i sin belägenhet och i sina svårigheter. Och så när de kom ut, så det första de gjorde, så gick de till församlingen som bad för dem. Och tillsammans sökte de Guds ansikte. Och det här är ju det sköna med en församling, med en gemenskap. Och därför så vill jag stryka under det här ordet också. Att kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Vi kan lyfta av dem när vi är i gemenskapen. Vi kan hjälpa varandra. Vi kan ha omsorg om varandra. Och tillsammans så söker vi hans ansikte och hans rättfärdighet. Tack Herre för att du välsignar det ord som vi har läst med varandra. Tack för att vi får känna att vi får tillhöra dig. Och du tillhör oss Herre. Tack för att vi får räkna med dig i alla livets olika situationer. När vi är uppe på berget, när vi tycker att vi har en sån underbar utsikt, eller när vi är nere i dalen och ropar efter dig Herre, så finns du där. Och tack för att din börda är lätt. Tack att ditt ok är milt. Och tack Herre för att vi får liksom känna din gemenskap nära oss. I Jesu namn. Amen.